Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till podcasten Mina värsta gig, podden där vi gräver ner oss i de mörka stunderna inom stand-up och trauman hos komiker. Jag heter som alltid Niklas Runsten och idag så har jag den stora äran att få prata med en av de roligaste vi har i Sverige, Messiah Hallberg. Och han är aktuell just nu med sin nya turné Scener ur ett äktenskap, och ni har troligtvis sett honom i olika tv-program som Parlamentet och Finaste familjen och har förhoppningsvis lyssnat på hans kanonpodd Freakshow. Men idag ska vi få höra om när allting inte har gått Messiahs väg. Och vi börjar som alltid med att höra vad gästen har på sin taco.
På min taco så har jag då köttfärs, tacokrydda, ganska starkt. Det finns en sån här lite rökig, någon slags ancho-chili-smak.
Mm. Inte den här vanliga original.
Nej, eller den har jag också för att mina barn bara kan äta den. Men sen försöker jag liksom ha lite vid sidan av som en liten extra som krydda.
Saltkar.
Och sen har jag jalapeno, vitlökssås, Rydbergs vitlökssås.
Jaså? Ja. Det har jag aldrig hört.
Nej.
55 avsnitt in, eller vad det här kan vara. Ja. Aldrig hört något av vitlökssås.
Varför inte det?
Jag vet inte, det är ingen som har kommit på
det. Det är briljant, speciellt den är väldigt god. Det är ju en vanlig sån.
Det är inte aioli då, det är vitlökssås.
Ja, men den påminner lite om aioli, den är ganska tjock. Men den tycker jag gör hela tacon. Den kan jag bara äta vitlökssås. Sen brukar jag ibland ha lite som picklad rödlök.
Mm.
Det är gott, jalapeno, mycket ost, gärna mozzarella eller så här, Västerbotten.
Mm.
Men det är typ det. En guacamole också.
Ja, hemmagjord.
Hemmagjord. Ja.
Hemmagjord. Är du ett fan av tacos?
Ja, verkligen. Varje fredag.
Det är varje fredag.
Ja, men det är sådär. Jag är ju ganska gubbig och mina barn är också ganska traditions. Liksom bundna sådär som barn är. Uh-huh. Så att vi. Ja, varje fredag. Det blir nästan lite dålig stämning om vi inte äter tacos. Så att, jag tror aldrig jag känt mig mer i fas med liksom min omvärld. Eller med svenskan som sådan. En fredagkvällar framför typ Idol med tacos. Känner jag mig helt i linje med alla.
Då får du vara normal.
Ja, precis. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while.
Messiah Hallberg.
Ja.
Välkommen till podcasten Mina värsta gig.
Tack.
Vilken ära för mig att sitta med Sveriges roligaste person.
Ja, ärsta. Ja, visst. Det har jag ju länge sagt i många år själv. Men det var ju kul att få ett pris för det sen någon gång. Så att det inte bara jag som sprang runt och skrävla för mig själv.
Ja, för du har ju haft en sett på din Instagram-bio. Yeah. Där det står där. The greatest journalist and become the greatest comedian ever.
Ja, någonting sånt.
Så härligt ödmjukt.
Ja.
Men nu som sagt, är det ju, har du det på papper också?
Ja. Jag kommer förlora den titeln här någon gång i början av 2019 till någon ny människa. Men det är lugnt, nu har jag i alla fall den i prisskåpet så kan jag bocka av det.
Trodde du att du skulle vinna när du fick den?
Det trodde jag. Jag hade väl lite kanske antytt också att jag inte tänkte åka till Göteborg om jag inte hade blivit lovad att vinna. Nej, jag tyckte det känns lite deppigt att åka ner. Jag tror att det var min födelsedag också, eller dagen efter min födelsedag. Jag sitter där själv och så här, Leo och Carl Stanley, och jag inte orkat med.
Vidrigt.
Ja, men lite. Nej, det var kul. Det var sån där, det är en sån där fånig grej. Det är ingen som vet om den här galan eller det där priset i liksom, allmänheten. Men bland komiker så är det ju lite som att få årets. Man gör ju mycket, man leder ju såna konstiga galor bland årets mäklare i Västernorrland eller någonting sånt.
Ja, men en
bransch.
Ja, fast just inom som komiker tror jag ändå det liksom kan vara rätt fett utanför komikerscenen och säga att man ändå blir ett.
Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort det här året.
Har du kapitaliserat på att vara årets manliga?
Nej, det har jag nog inte. Men det var, man fick väl sitta i någon sån här nyhetsmorgonsoffa och så kunde de påannonsera det. Det trevligt. Framförallt så var det ju faktiskt trevligt. Alltså det var ju en... när jag började med stand-up så fick man ju lite känslan av att man inte var... Jag vet inte, så här, jag gjorde saker lite annorlunda. Jag var inte så här super likeable kanske. Speciellt inte med den karaktär jag var då. Så då fick jag känslan av att ingen riktigt tyckte om mig. Så då var det lite fint att få någon slags pris från branschen. Liksom.
Ja, men precis. Men när var det du började med stand-up?
Ja, men ganska precis 10 år sedan. April 2009.
Varför då?
För att jag var lite trött på mitt liv. Och jag hade precis fått ett barn. Och jag var pappaledig ett år. Och jag var lite uttråkad helt enkelt. Liksom, jag var lite sådär. Jag ville bli journalist. Och sen blev jag journalist. Och så jobbade jag som det något år. Och sen fick jag typ sparken därifrån.
Jaså?
Ja, eller utlasad som de säger. Ja. Men det är ju samma sak. Och så var jag 25 och så hade jag barn. Och så hade jag köpt bostadsrätt och bil. Och jag vet inte. Det var bara så här väldigt mycket som plötsligt hade... Från att jag typ flyttade hemifrån från att plugga. För att plugga till att var 25 med allt det där var liksom så här 2-3 år. Och det var så mycket så här saker som hade fallit på plats så snabbt. Så jag kände mig bara att jag behövde göra någonting för att skapa lite kaos i mitt liv. Och då var stand-up någon slags... som ett fallskärmshopp kanske, när man är 40.
Ja, men precis. Går ner på Big Ben och bara chatta där. Ja. Men gick du någon kurs eller något sånt?
Nej,
började du?
Nej, jag anmälde mig till... Jag googlade stand-up. Jag var full en kväll och så googlade jag stand-up plus nybörjare eller något sånt där. Och det första som kom upp då var en tävling som heter Bungee Comedy.
Ja, ja, ja.
Så stod det väl då att Björn Gustafsson hade börjat där och Soran och Petra Mede och sådär. Appelqvist. Så då anmälde jag mig på fyllan liksom så här som man kan göra saker ibland på skillnad.
Men det här blev du ihåg det dagen efter?
Ja, det gjorde jag. Men då var det också så här, det var så långt fram. Det var 5 månader innan. Så det var lite, du vet, som man tänker att, vad fan.
Hur gick det då? Eller när du började närma sig, kände du så här, jag ska fortfarande göra det här? Eller?
Ja, för jag är väldigt mycket så att när jag väl har sagt någonting så tycker jag inte om att inte göra det. Att vika ner mig tycker jag inte om. Om jag har liksom åtagit mig någonting så försöker jag alltid göra det. Så att jag, jo absolut, jag stod hemma. Jag har massa sådana gamla klipp då när jag står med en sån DV-kamera som jag satt på en kökshylla hemma och så står jag och håller min dotter samtidigt och matar henne samtidigt som jag står och typ rantar olika skämt. Som jag faktiskt inte har sett nu på säkert 8 år eller någonting. Det är ganska mycket skit tror jag. Jag kommer ihåg att det var någon lång rutin om hur meningslöst jobbet lövblåsare var. Alltså folk som gick runt och blåste löv i parken. Jag hade sett någon kille som gick runt och blåste löv, så tyckte jag så synd om honom. Men det var mest ett nedlåtande skämt. Jag sa, fan vill jobba som det. Det var ingen riktig punchline. Det var mer bara,
det var bara
ja. Det minns jag att det var. Sen, ja, mycket sådana här rant. Men flera timmar av material just. Där jag bara gick och vaggade i mitt kök.
Det hade mycket att säga.
Ja, det hade jag. Men det var ju också för att jag hade letat lite en outlet. Jag var journalist och då handlade det mycket om andra människor. Liksom, såklart. Och sen hade jag väl lite så här romandrömmar och så hade jag väl lite liksom, du vet, tv-idéer och man ville hitta någon outlet där folk på något sätt stack en mikrofon under min mun istället för att jag sprang runt och intervjuade andra. Så det var stand-up. Det är en ganska tacksam form.
Precis, om man vill höra sig.
Om man vill höra sig, ja.
Hur gick det då, Bungee Comedy?
Jo, men det gick bra. Jag vann. Så jag...
Nej, körde du lövlåsrutinen?
Nej, jag körde aldrig. Den har jag aldrig testat. Det är guldet här kvar. När jag börjar få slut på grejer för jag packar fram den. Nej, men jag vann den tävlingen då. Det året, samma år var väl så här Farsad Nori tror jag var med. Och Henrik Kjellman. Och några av dem som var med då och tävlade. Ja, men det var kul. Man fick ju någon slags kick. Det gick ganska snabbt för mig i början. Jag gjorde den tävlingen i maj. Och sen i augusti så gjorde jag stand-up i tv.
Liksom, och vad gjorde du för stand-up i tv?
Det var ett program som heter Comedy Fight Club som gick på TV3.
Men körde du mycket då? Var du fortfarande pappaledig då? Liksom?
Ja, så kunde... Nej, men jag tror jag kanske gjorde 25 gig från att jag började till jag gjorde tv. Och sen någon månad senare gjorde jag Raw. Och sen någon månad, alltså det var otroligt... allt det där som jag ville ha ut av det när jag gick hem och kände mig uttråkad hände liksom på ett år.
Men du måste vara antingen exceptionellt bra,
ja,
eller
det var det.
Det blir liksom så snabbt ändå, ja. Liksom.
Det var en kombination av att jag var exceptionellt bra för min erfarenhet om man jämför med med mig rookies som var då.
Mm.
Jag hade en väldigt tydlig vision av vad jag ville göra. Jag hade en väldigt tydlig karaktär. Jag hade ett helt unikt så här, scenspråk.
Mm.
Jag var ju någon slags sån ny höger. Så det var någon kombination. Alla hade t-shirt och jeans. Jag hade kostym, vit kostym. Alltså det var många sådana aspekter, tror jag.
Precis,
så,
då sticker man ju ut, ja, verkligen.
Så det var någon kombination. Perfekt storm om jag får mynta det själv.
Men den karaktären kör inte lika hårt på, eller?
Nej,
varför slutade du med den då?
För att den blev begränsande. Alltså jag har ju egentligen försökt fasa ut den sedan 2011, 2012. Och med det menar jag, jag ser ju ut som jag gör. Det är inte som att jag liksom rakar av mig håret och börjar klä mig i hippiekläder. Men att jag skriver skämt utifrån mig själv, utifrån eller som jag gjorde då, var ju utifrån någon slags påhittad verklighets... En påhittad gubbe som inte hade så mycket med mig att göra.
Nej, precis.
Sen levererar jag ju skämt liksom på samma sätt. Men
kändes det roligare då att göra det för att du handlade mer om dig själv då? Eller kände du så här, fan, publiken vill ha det andra?
Mm. Ja, både och. Jag får ju fortfarande ganska mycket besvikna mejl. Man pratar ju om vänster- och högerfalanger så här, vilka ofta kallas ju så här snöflingor på vänsterkanten, de är så känsliga.
Mm.
Men jag har ju skämtat med vänstern och högern i 10 år. Det finns ju inga människor som är känsligare än högermänniskor. Så du kan dra ett skämt som är taskigt av Moderaterna eller SD eller någonting. Så får du så här 12 arga kränkta mejl.
Mm.
Och det är många sådana högernissar som är besvikna då för att man inte... Ja, men du vet så här, jag, min senaste show pratade om att tiggeriförbudet är idiotiskt. Och du är så här, hur fan kan du ens säga så? Alltså som att
du får gärna vara oss.
Ja, exakt så. Det blir som en sån palm... Eller liksom Jan Guillou. Det finns ingen värre, svikare än någon som på något sätt var höger. Uh-huh. Och sen plötsligt så har han liksom någon slags sån vänsterflum take på någonting. Det blir liksom sveket. Det är som att en släkting sviker. Men det var ju också en anledning till det var ganska mycket obehagliga människor som dök upp på mina gig också.
Mm-hmm.
Ja, men det var liksom så här, du vet, högersnubbar som bara satt och ville höra mig prata om hemlösa, invandrare och homosexuella. Alltså det var ju så här...
Det är inte kanske den publiken som man vill kramas med efteråt.
Nej, alltså de får jättegärna komma om de uppskattar humor. Men problemet var ju att de var ju väldigt så här, fan, det är egentligen någon som säger någonting. Mm. Man bara, jo, förstår du inte, du fattar vad jag försöker göra.
Det blev sektmöte.
Ja, men det var där, och de får jättegärna vara där. Det är inte, jag tar alla pengar jag kan komma över. Men det blev liksom, och jag pratade mycket om det här i min senaste show, Den missförstådda profeten, som finns ute på C-more och Spotify och så vidare. Att det var liksom vänstern tyckte inte om mig för att de tyckte att jag var någon dryg stekare. Högern, de gillade det för att jag pratade om hemlösa.
Mm.
Och liksom, så det var ingen som egentligen försökte... Alltså, jag kom liksom inte fram på något sätt mina personliga åsikter om saker. Uh-huh. Det var bara som en sån. Så det var det. Sen var det också lite begränsande liksom, att jag fick höra från mycket folk i tv-branschen. Inte till mig förstås, men vi omvägar att men vi kan inte ha honom här. Mm. Han är lite för si, han är lite för så. Sådär.
Men du sa också i början att det var svårt, du var inte så omtyckt.
Nej, det är en känsla som jag egentligen har jämt i livet, så det är inte bara inom standardbranschen. Jag vet inte om det är vanligt att människor känner så, men jag har ofta en känsla av att, jag vet inte, jag har någon slags revanschbehov mot världen, mot folk som jag aldrig har träffat.
Men var det oskön eller var det bara att du kom och gjorde något annorlunda, tror du?
Nej, jag tror att många hade, nej, men jag sa väl att jag var... också att jag var liksom den bästa efter 3 månader och sånt där. Det kan såklart sticka i ögonen på en del.
Men nu har du ju blivit då Sveriges bästa manliga komiker. Yeah. Och du är ju skådis nu för tiden. Yeah. Eller ska man säga nu för tiden?
Ja, det kan man säga.
Ja. Vad är nästa steg?
Ja, jag vet inte. Jag skulle ju någon gång vilja ha en talkshow. Det är en sån här töntig manlig komikerdröm.
Mm.
Det skulle jag tycka var roligt. Nu har jag gjort så jävla mycket. Nu ska jag Luke göra talkshow igen. Och så här Robin och Helenius och alla de där. Men jag skulle göra en riktigt rolig talkshow.
Du hatar Jesper Röndahl just nu.
Han också, ja. Den är också, det giget hade jag jättegärna haft. Mm. Röndahls gig, han är ju väldigt duktig där. Mm. Någonting sånt hade jag gärna gjort. Jag vill producera, jag har massa sådana tv-serier som ligger här med byrålådan.
Mm.
Alltså som är skrivna och ursprungsidéer då från mig. Det skulle jag vilja ha igenom. Lite mer drama, komediaktiga grejer. Så det är väl massa sådana saker. Jag skulle kunna tänka mig att sommarprata.
Det kommer väl.
Ja, det hoppas jag, men de har inte ringt än.
Du är ju bara nyss fylla 35.
Ja, jag vet, jag vet. Nej, men det är mycket. Jag skulle vilja ha ett jävla, jag skulle vilja ha ett Helenius-gage skulle jag vilja ha. Det är mycket jag skulle vilja ha.
Du, jag har några standardfrågor här i podden. Är du beredd på den första?
Ja.
Hur hanterar du misslyckanden?
Mm, i livet eller på stand-up-scenen eller?
Är det olika?
Ja. Nej, det är det nog inte. Det är nog, jag mår väldigt dåligt. Jag har ju ett problem alltså då. Misslyckanden i yrkeslivet blir misslyckanden för mig, alltså som person. Jag sätter mycket värde i yrket. Liksom. Alltså att yrkesframgångar och yrkesmisslyckanden blir värdet på mig så.
Det är inte bara att det är ett jobb och du går nej, ut och nej, sen stämplar ut.
Nej, för stand-up är inte, alltså, det är inte ett jobb för mig. Det är liksom min person också. Jag lägger på något sätt väldigt mycket av mig själv på scenen numera. Det var på sätt lättare att koppla bort det när man var karaktären med Saja Hallberg än när man är personen. Verkligen. Så.
Men har du gått åt, för jag kan tänka mig liksom, när man börjar med stand-up, då är det skitjobbigt om man gör händer någonting dåligt och sen lär man sig mer, men då kanske blev tvärtom lite för dig då, att när det blev lite mer personligt.
Ja, det är såklart det är lättare att skaka av sig ett dåligt gig idag. Men jag kan också bli, man blir också förbannad för man vet att det är bra, så kan man bli arg på publik och tänka, fattar inte.
Hur är självinsikten då?
Nej, men den är väl okej.
Vad händer då nu? Eller vad, om du...
Nej, men jag är väldigt självkritisk så. Så att i det avseendet är nog självinsikten ganska bra. Jag vet om när jag är bra, jag vet om när jag inte är bra. Och när jag inte är bra, och då behöver det inte vara dålig, det behöver inte vara bombad, men det är när jag inte är så bra som jag vill vara. Jag vill alltid vara i alla fall där uppe liksom, efter en kväll. Det är väldigt, jag grämer mig, jag mår dåligt något dygn.
Har du någonsin funderat på att sluta med stand-up?
Ja, absolut. Min tjej har väl försökt få mig att sluta i många år när jag tjänade mycket mindre pengar än vad jag gör idag. Och sådär. Nu tycker hon det är okej för att jag tjänar mer pengar, men... Men jag hade ett seriöst runt 2013 någon gång, 2013-2014 när jag började, jag funderade på att börja jobba inom reklambranschen istället. För då hade jag, min son var ganska liten, mitt andra barn och sådär, så jag kände, fan ska man, det är ju rätt mycket harvande sådär. Och även om det gick bra för mig så var det ju liksom, det är ju, när man har barn så blir det en helt annan grej. För att man har ju ansvar för
man kan inte få ut och flänga liksom hela tiden.
Och det var ju mycket så här åka till Umeå för 3000 spänn och sånt där. Och det är svårare att sälja in till sin familj när man har barn och sådär. Än om man bara är själv och man har någon flickvän. Så där.
Det gjorde du inte? Du slutade
Nej, jag slutade inte. Det var egentligen något år där runt 2014-2015 där det liksom på något sätt jag fick lite nystart. Det började gå liksom lite mer... det var väldigt mycket jobb i början och sen hade jag en liten dipp. Jag giggade mycket, men det var liksom medialt var det mindre. Och sen runt där så började det ta fart igen.
Ja, men det är väl någonstans där liksom i början så händer det så här jättemycket och sen blir man bara där.
Ja.
Och sen händer...
ja, förhoppningsvis så får man en andra vår. Eller vad
När giggade du som mest?
Jag kan ju bli häpen. Jag träffade han Atto Karlsson för ett tag sedan. Och han giggar ju så här 300 gånger per år. Vilket är jag tror att jag har giggat som mest så här 80 gånger per år. Alltså ever. Alltså
men då är väl liksom gratis gig och allting liksom.
Ja, men jag försöker inte göra så mycket gratis gig nu. Jag skulle gärna göra. Jag pitchade till min tjej igår att det vore kul någon gång att bara göra sånt där jävla tokår liksom där man verkligen gör 300 gig inför en special bara för att se om det har någon effekt. För jag vet ju när jag giggar mycket att det blir bra, men samtidigt finns det ju folk som giggar 200 gånger per år som står och stampar. Alltså så det är inte, det är inte den enda faktorn.
Nej, precis. Det känns ju som att ibland kan det göras bara för att man ska kunna säga siffran.
Exakt. Absolut.
Och då är det mer så här, du har varit ute och supit 300 gånger per år.
Absolut.
Kanske.
Absolut. Nej, men jag tror att säg 90 gånger per år är min maxsiffra.
Men giggar du mer nu än vad du gjorde 2012?
Nej, ungefär samma.
Det är skönt.
Bara att mindre procenten mellan gratisgig och betalgig är mycket bättre i fördel då för betalgig nu än hur det var då. Och det var ju det är positivt. Det är roligt. Det är inga andra jobb där det är så att man är nöjd när man får betalt. Jo då, nu går det bra. Nu får man pengar också.
Värsta ögonblick hittills i din karriär som inte är kopplat till ett gig?
Ja, då borde man ju ha något talande sådär. Men det var ju... Jag tycker, men det måste ha varit i den här perioden som jag pratade om där, liksom efter starten fram till liksom 2015 så var det ganska många så här grejer, lite så här, du vet, man hade massa olika agenter och de bara, åh fan, vi kan fixa in dig i, och så var det någon jävla statistroll i Café Bärs. Alltså det var så här, man bara kände så här, man fick så mycket nej hela tiden från saker, och det, de jag man fick var bara skit och gav inget. Så det var ju mentalt tränerande, för man kände sig, det kanske självinsikten igen, men man kände sig väldigt, man kände sig redo att göra större grejer liksom.
Och så blev det där meningslösa harvandet. En statistroll där ger inte mig någonting.
Nej. Och så åkte man till liksom Kungsbacka och gjorde.
Har du gjort någon konstig statistroll? Någon som du skäms
för? Nej. Jo, det har jag absolut. Jo, men det kanske var mitt livs värsta ögonblick. Det var någon jävla reklam för Findus, som sen Tobias Persson fick det gigget. Det var en kampanj som heter Frysmannen, där man skulle prata med en konstig dialekt och sätta på sig, man ska komma in på deras kontor, så ska man sätta på sig, redan på castingen, sätta på sig någon sån silverdräkt som såg ut som i Brenmannen. Ska man prata där? Frysmannen! Kände att man, nej fan, jag vill verkligen inte göra det här, men jag gör det. Pengarna, okej, jag kan gå med på det. Och också lite känns att man går in och tänker så här, liksom att man gör en tjänst för dem. Alltså man känner såhär, jag kan bjuda på det här. Liksom. De Findus kommer bli så jävla glada.
Men var det, alltså, liksom, var det så här för TV4? Alltså,
nej, men det ska väl gå överallt. Uh-huh. Tobias Persson fick det sen. Uh-huh. Jag fick det inte, de ringde någon vecka sen och sa så vi har gått vidare med andra. Det var en hemsk reklam. Och det var också roligt sen, Tobias Persson gjorde den. Och det här är helt sant. Jag tror att Findus siffror precis efter kampanjen blev liksom katastroflågan och förlorade enormt mycket intäkter. De var tvungna att lämna Sverige. Nej. Och de numera produceras det utomlands.
Men var det i samband med hästkött-grejen kanske? Nej, eller var, nej, vi tror
nej,
att det
är Tobias Persson. Frismannen. Jag ser inte att Tobias Persson fel, men just den där kampanjen var ju inte, vi drog inte. Den hade också, jag tror att om man kollar, det ligger något klipp uppe på YouTube, den har så här, du vet, 7000 tummar ner och 23 upp. Alltså den är, det är sån avskydd reklam.
Fiskpinnar?
Ja.
Ja, det är väl vad du hinner med när du arbetar så mycket. Det kan väl inte vara någon näring i dem.
Hej, lite bitter. Har du missat Melodikrysset idag? Ätit så många mandelkubb? Ja, det kanske var lite taskigt, men du är taskig mot fiskpinnar.
Fiskpinnar gjorda på toppklass torsk. De innehåller omega 3 och är bra mycket nyttigare än din falukorv i ugn.
Ha! Maten blir snabbt klar. De får tid över till annat. Slappna av. Åk till Ibiza, kom igen. Skumparty, twittra, hashtag bubblor. Isla, sol, go girl, party, ha kul.
Det var ju rätt skönt att inte få det.
Det var det, men det är också just det där när man vet att det är en skitgrej. Och så tänker man, jag gör det, jag klär ut med den här jävla silverdräkten. Och så vet man också att det finns ett band någonstans där jag springer runt så.
De försökte göra någon ny Predman.
Ja, exakt så. Ja, men den bombade deras nya Predman.
Bra, jättebra historia, vad glad jag blev. Sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är: vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Som människa?
Som människa. Jag
är väldigt missunnsam.
Jaså?
Det tycker jag inte om hos mig själv. Nej, men men det känns... jag vet inte om det är ett karaktärsdrag som många komiker har. Men man kan känna att andra personers framgång står direkt motsatt förhållande till din egen. Det var väl Mark Maron som hade ett skämt om sin gamla kompis Louis C.K. då. Förut när de var ovänner, de var kompisar, kom upp tillsammans och sen slog Louis stort och Mark Maron gjorde inte det, han harvade på och så hade han något skämt som sa jag har inga problem med Louis C.K.'s framgång, men var han tvungen att nämna sin döpa sin senaste special till Fuck You Mark Maron.
Men har du drabbat dig negativt att du är så missunnsam?
Nej, men det är en sida hos mig själv som jag kommer på ofta. Som jag jobbar med, till och med vänner som jag har, som jag tycker om, som jag unnar saker, jag kan säga, fan, jaha. Han ska leda det där. Okay. Får se hur det går.
Men det känns ändå som du skulle kunna ha den, alltså, utåt sett och med glimten i ögat.
Det blir ofta bra humor.
Ja,
en av de roligaste bitarna jag sett standard de sista åren var Dave Chappelle när han var med sin son på Kevin Harts show. I någon av de Netflix som ligger ute. Som är väldigt roligt att hans son jättegärna vill gå och se Kevin Hart. Chappelle berättar att och sen kommer Kevin Hart upp på scen och folk bara blir vansinniga, skriker rakt ut. I was furious. Det är bara en mening som sammanfattar hela missensamheten. De har skrivit mycket roligare grejer om det än vad jag kan göra. Men just den där känslan är inte så charmig heller.
Nej.
Tänker jag.
Men den är rolig.
Den är rolig om man kan prata öppet om den. Jag tror att många har, det finns någon igenkänning hos många.
Men känner du att så här, eftersom du är medveten om den, att du kan liksom på något sätt arbeta bort den, eller är det så här,
jag får ju ofta, det finns vissa komiker kollegor i Sverige som ofta kommer, som har den missunnsamheten, men de är inte medvetna om den. De kommer ofta, alltså ofta får man små sticker, man får någon kommentar efter gig och sådär. Ofta är komiker som står och bombar, kan de komma fram efteråt: du, jag har lite tips här till dig. Och man bara, men håll käften, skriv ett skämt istället. Så den är ju värre när man inte, när man inte ser sin egen missunnsamhet. Jag är i alla fall fullt medveten om det. Vilket, jag vet inte om det gör mig till en bättre människa, men det gör mig i alla fall till någonting annat.
En ärlig människa.
En ärlig människa.
Ja. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager
gives me a smile. With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Because he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära Messiah Hallberg. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig. Eller bara hänt en märklig situation.
Jag har egentligen, det var några år sedan jag hade sån här riktiga mardröms gig. Men alltid när folk frågar mig om dåliga gig, så har jag två gig som jag kommer på. Kan jag ta båda, eller vad vill du veta om dem?
Jag vill ha båda, och jag vill ha kontexten till dem båda.
Absolut.
Och jag vill veta när.
Ja, jag har ju alltså fortfarande några gig per år som är så här miserabla. Alltså du vet, konferenslokal klockan 2 på dagen. En pall mitt i rummet. De tänker så, det här blir kul. Och det är ingen, det inte så kul. Men det är...
Ståmingel kanske.
Ja, typ så, exakt så, ja. Och man tänker bara, hur tänkte ni här? Fast ibland är pengarna så bra som man tänker, ja, fan, jag biter ihop och gör det. Och då är, nu har jag hållit på så länge så jag är medveten om att det här hade liksom inte någon rockat det här. Nej. Rummet. De kunde tagit hit vem som helst.
Och där är det kanske inte samma sak det här med ett sorts personligt. Där är det bara att gå dit och göra jobbet.
Exakt.
Lite mer.
Exakt. Jag var med Jonas Strandberg på ett gig, ett julbordsgig förra julen. Då var det en stor, det var ett garage. På riktigt var det en stor, ett försäkringsbolag som hade en fest i ett garage. Ett stort jävla, flera hundra kvadratmeter garage. Där folk står liksom utspridda längs väggarna i det här garaget. Och så har vi en scen som är rund i mitten. Och jag har med Jonas som förkomiker. Och jag står bakom någon dörr, för jag ska vara lite överraskningssensor. Och så ska jag bara lyssna på hur det går för Jonas när han ser öppna dörren lite grann. Och bara hör hur det går. Så hör man bara Jonas stå så här: shh! Shh! Shh, tysta! Shh. Som en galen person i en park. Och tänker jag,
ja, står och snurrar på den där scenen.
Då tänker man bara, det här kommer. Det är roligt. Det är roligt. Man bara hör dem stå och hyscha. Men nu tänker man. Och också Jonas, man ser, som är så vän och fin person. Och så är så lite arg och liksom, som en sån farbror som ska se åt de här sviden och vara tysta.
Så där skulle du in.
Ja, sen skulle jag in, och det var ju som det blev. Men två gig har satt sig på min själ. Det första var för ett tobaksbolag. Jag tror att det var Swedish Tobacco eller någonting sånt där. Kan man ju ifrågasätta avsändan där kanske, men vad fan. kanske ska in. Det var inte Bofors i alla fall. Det var på en nattklubb i Stockholm som heter Undici, som tidigare handhölls av Thomas Brolin.
Okej.
Det här var oktober 2011.
Då hade du inte kört aslänge.
Hade inte kört aslänge, 2 år, lite drygt. Mm. Och det var varningsklockorna, så här efterhand kan man se på inbjudan stod att vi har bjudit in lite sköna minglar från Stockholms nattklubbsvärld. Redan där är ju en varningsklocka, för det är ju ingen skön människa från Stockholms nattklubbsvärld som någonsin haft humor.
Nej.
Nej, men det har aldrig yttrats någonting roligt på en nattklubb i Stockholm, kring Stureplan, någonsin. För att de har andra talanger, de har bra hår och liksom bra kroppar och bra solbränna, men de är ju inte roliga, många av de här människorna. Så jag går upp där inför de här liksom bartenders och diskjockeys och allt vad de är.
Mm.
Och den tidens influencers, vilka som nu var inne 2011.
Ja, vart var man stor då?
Ja, exakt. Ja, ja, Facebook.
Knappt. Nej. Jag har många vänner på Facebook.
Jag har 700 vänner på Facebook. Ge mig gratis skit. Nej, men så drog jag upp och jag på något sätt... Jag vet inte riktigt hur jag hamnade där, men jag hamnade direkt i en känsla av att jag blir liksom ovän med publiken på något sätt. Man går upp och man känner de dömer en, och man kanske skojar lite med någon i publiken och det faller inte väl ut. Och det blir liksom sådär nästan en aggressiv stämning i lokalen.
Men är det att de inte liksom så då kanske fattar liksom hur, just de är inte vana liksom i stand-up?
Nej.
Och du går upp och varför är det där för elak kille?
Ja, ja, exakt. Ja. Så att det är väl egentligen lite bådas fel i efterhand sådär, men jag får ju liksom nästan någon slags blackout i det avseendet att man bara hör sig själv stå och prata till slut liksom.
Mm.
Det är en kille som plockar upp någon slags nattklubbschef, han plockar upp sin telefon och börjar filma mig. Och så säger jag, vad gör du? Så han sa, nej, jag försöker filma här lite till min nya film. Jag ska kalla den en komikers död.
Jättebra roast.
Bra roast, ja. Ja, jo, absolut. Det var pickt av honom.
Hur tog du det?
Jag kände ju att han hade ju momentum. Han fick ju liksom lite skratt på det och sådär. Så jag minns, sen har jag liksom väldiga luckor i det giget, alltså minnesluckor. Jag minns bara att i slutet plötsligt så hoppar jag upp på ett bord mitt i lokalen som någon slags jävla liksom clownkille och bara, kom igen nu, nu kör vi. Ja, jag vet inte vad jag gjorde på det där bordet. Jag har bara, du vet, som en, det blir så här blackout. Jag minns att jag står där på scen, drar något skämt, och sen plötsligt står jag på ett bord och inte sjunger, men nästan till drar någon sån snapsvisa. Uh-huh. Och så säger jag tack för ikväll, och så bara rafsar jag åt med min rock och går ut där på Östermalms natten. Och fy fan, alltså jag kände mig som att någon hade våldfört sig på mig. Jag vet inte, det var en väldigt obehaglig, för det var ingen som kom. Det var ju heller ingen som kom och sa sorry för det här.
Nej.
Utan det var som att ett helt rum emot dem.
Fy fan, vilken ångest också.
Mm. Och sen så kommer jag ihåg, och det som var jobbigt då, jag kommer ihåg att det var Mårten Andersson som var min agent, och han hade bokat mig, så ska jag till honom, kanske lite överdrivet, men jag känner mig som att någon har våldfört sig på mig.
Mm.
Och så jag vet inte om han lyckas överföra det exakt då till de killarna som bokade giget.
Nej.
Men han bara, för de bara, fuck, vi hörde att någon hade försökt våldta dig. Jag bara, nej, det var mer en känsla. Och sen visste jag då att det här var en söndag. Sen hade jag söndagen efter, hade jag för Swedish Tobacco i Göteborg.
Mm.
Söndagen efter det hade jag för Swedish Tobacco i Malmö. Vi har bjudit in lite sköna innemänniskor i Malmö. Vi har bjudit in lite, så jag hade exakt samma gig 2 gånger kvar. De var mycket bättre. Uh-huh. Och jag minns att det i Göteborg gick till och med riktigt bra.
Mm.
Vilket också inte jobbar emot fördomarna att Stockholms människor är lite av assholes.
Nej, nej, precis.
Om man jämför med resten av Sverige.
Men det, kunde du fakturera för det i alla fall?
Ja, absolut. Ja.
Bra pengar. Du?
Ja, men det var ju också, jag skulle väl köra en halvtimme, jag körde väl kanske någonstans mellan 15 och blackout. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Men jag minns att det var väldigt bra pengar. Jättebra pengar. Alltså, jag tror att det var fram till dess datum det bästa jag fakturerade. Alltså, det var kanske, jag minns inte, men kanske säga att det var 100 000 för de 3 giggen.
Jäklar.
Det är ändå väldigt bra.
Och då gör man liksom, köra ett halvtimmes gig liksom på det. Det är ju skitbra.
Speciellt 2011.
Jag har
liksom,
kört 2 år.
Betalt, när man fick betalt så.
Men det var, sånt, när det händer ändå, då är 2 år in, känner du så här, vad håller jag på med?
Nej, men det grundlade någonting som jag har känt sen dess, och som jag fortfarande känner att firmagig är något helt annat. Det är en helt annan konstform. Jag hatar firmagig. Det är det värsta jag vet. Fortfarande. Trots idag när jag kan gå upp och ändå hyfsat riva någon slags mäklarfirma, så jag tycker det är vidrigt, för det är sånt stor och då låter man pretentiös, men jag ser mig själv som någon slags konstnär och det här som en konstform. Mm. Och det är lite som att gå upp och säga så här, ja men måla en tavla fast du måste ha händerna bakbundna. Mm. Du får inte skämta om det här, vi vill inte att du skämtar om det här, du får inte nämna det här, du får inte prata, du vet. Så att till slut det som är kvar är sådana här skämt som vem som helst skulle kunna ha dragit.
Ja.
Vilket inte är fel på skämten i sig, men det blir liksom, det tar bort då, nästan allt som jag tycker är roligt med standup.
Ja, men det blir inte, då är du ju mer bara en produkt, då är jag bara går upp och ja. Säger saker.
Ja, så egentligen så ska man ju alltid ringa Hasse Brontén eller Måns Möller. Ja, men konstant. Ja. Inte för att det är något, men för att deras standup lämpar sig väldigt bra överallt.
Mm, precis. Så. Ja, men då är det, då bokar de ju en komiker, bokar inte med Messiah Hallberg.
Nej, precis. Och precis, och även de som ibland bokar med Messiah Hallberg vill inte ha med Messiah Hallberg med dem när han drar sina skämt. Så att...
Har du varit på något ställe gång när du har varit så här riktigt så här malplacerad? Så här ska jag inte vara. Alltså ja, rent publikmässigt.
Jag är bättre på det nu. Jag har lärt mig ta, men i början var det väldigt mycket så.
Mm.
Alltså du vet.
Om man kommer upp med vit kostym.
Ja, ja, men ja, alltså jag har stått på sån här, det var ju lite klubbar ute i så här Jakobsberg centrum och den typen av Huddinge centrum. Sån här riktiga, ja men du vet, där folk har... blixtar tatuerade i huvudet och sånt där.
Mm.
Jag gjorde något, det var någon som hade någon ute i, jag vet inte om det var Handens centrum eller Bandhagens, någon centrum utanför Stockholm. Och då hade jag, det var verkligen sådana Christer Pettersson-kopior bara där inne. Och då hade jag min bil liksom nästan igång utanför, så jag gjorde mitt gig. Och det var ett jävla sjukt gig. Det var alltså poliser som satt på ena sidan, kriminellen satt på en sida, Sverigedemokraterna satt på en sida och invandrargäng på andra sidan. Och det här pågick liksom, de satt och skrek saker till varandra över borden medan jag giggade. Så att ett skämt var någon som, där fick ni! Och käften din snutfitta! Du ska... Och du vet, så man bara känner såhär, oh fuck, kolla på sin klocka. Och sen så, tack för ikväll. Och klubbarrangören sa, ja det blev, var lite hetsigt därefter det gick. Men... Ja, men man brukar ju skämta med folk, men de brukar inte sitta i lokalen.
Nej, det är verkligen så här, nu samlar vi alla olika gäng.
Ja, men det var som en, det var som det här Betnér-programmet som gick i ditt ansikte, fast varenda avsnittsgrupp var i samma lokal samtidigt.
Det var best of.
Ja, det var Greenpeace och nazister och islamister i samma lokal. Ja, det andra giget var ungefär ett år senare, det var november, eller nej, det var december, jag är en sån här kalenderbitare, december 2012, högst upp i Kaknästornet.
Jaså?
Godiskungen, karamellkungen.
Men jag får inte en bild i huvudet om vad det är för människor.
Nej,
som
precis,
där.
Det här är alltså vuxna människor som säljer geléråttor via telefon. Säljarna på karamellkungen.
Okej, okay, ja.
Säljare generellt sett är också the worst kind of people alive.
Mm-hmm. Varför?
Nej, men för att de är själsligt döda och saknar humor. Och, ja, jag vet inte. Nej, men det finns säkert bra säljare också. Men
generellt sett,
generellt
så, så är de själlösa
individer. Nej, men där kommer jag upp också. Och där har jag faktiskt inte gjort... Om vi säger att det här första gigget, kanske lite mitt fel. Jag kanske drog lite hårda skämt i början, sådär. Tobaksgigget. Det här gigget går jag bara upp och säger hej, hej. Direkt är det en kvinna som sitter framför scen som reser sig när hon ser mig och säger nej, fy fan! Och går... Och går bort. Det är första som händer. Och man bara tänker så här. Och jag kommer ihåg att jag hade gett en lapp då. Det var en kvinna som faktiskt hade sökt mig och ville ha mig dit. Och så sa jag, ja du får gärna säga att jag har gjort det här och det här. Ni har sett honom i Roast på Berns.
Mm.
Ett aktuellt program. Så det, men hon lyckas fucka upp det som säger så här. Nu kommer Messiah Hallberg. Ni har sett honom på Berns. Alltså som hade bara sett honom gå runt på nattklubben Berns. Ni kan ha sett honom där. Och nu är han här. Högst upp i kaklen. Och men i säljare, men de är ju stekiga typer, du vet. Och det är ju stelt. Väldigt stelt.
Mm.
Kör något skämt. Efter 2 minuter så är en kille från Helsingborg med backs liksom säger så här. Jag hoppas du inte får betalt för det här. Och hela gruppen skrattar högt. Och jag svarar då, jo faktiskt så får jag betalt för det här. Jag förstår att det är svårt för er att höra, ni som har landat drömjobbet och säljer geléråttor via telefon. Det var inte lättare efter det kan jag säga. Men ibland säger man bara saker som man tycker är roliga i stunden. Och i bra gig så hade det där flugit, men nu var det så att alla där sålde geléråttor.
Alla tog åt sig.
Och då är det också sån där gig där man nästan får lite minnesluckor. Att man till slut, jag kommer ihåg att jag hade några standardskämt som alltid funkar. Så kom man till punchline, inget skratt. Så då fortsätter jag bara prata.
Mm.
Och till slut hör man sig själv, vad fan är jag nu? Du vet, man kommer till den punchline. Och sen bara, ja, eller så drar man till Thailand och där är det ju varmt. Och ja, ris, har ni käkat? Man kan få starka grejer i Thailand. Någon som gillar stark mat? Nej, nej. Du, man bara florerar.
Man tror att man bara riffar loss, men ja, man bara säger ord.
Ja, man bara säger ord, helt osammanhängande. Och man tänker, jag har inget slut på det här, finns ingen punch här. Det slutar 25 minuter. Jag mår ju väldigt dåligt, svettas. Jag säger, jag har inte fått nästan något skatt. Jag säger, okej, tack för ikväll. Nu ska jag hem och skicka fakturan. Då skriker chefen längst bak, den tänker vi inte betala.
Nej.
River stället. Alla applåderar. Jag går av, rusar till hissen. Kagen står och bara plingar som en besatt för att komma med hissen ner. Bling, bling, bling. Hoppar in i hissen. Precis då när hissen ska åka ner så kommer en hand in. Dörren går upp. Tja, vi kan åka med dig ner. Då kommer tre killar från företaget. Ner. Kakelstornet är en av Sveriges högsta byggnader.
Ja, det är en lång hissfärd.
Det är en lång hissfärd där jag ska stå öga mot öga med tre killar. Ingen vågar titta med ögonen, för alla har ju...
Ja, det var inte så att de nu ska vi puckla på dig. Det var inte den känslan.
Nej,
det var
verkligen bara... inte. Det var bara känslan av ångest i en och en halv minut ner den där hissen. Och en av dem säger så här, vi var inte så fulla. Jag kan tänka mig att man kanske uppskattar din huvud mer om man har mer alkohol i kroppen. Och då ska man veta att en kvinna satt längst fram och sov under hela mitt framtid på grund av att hon hade druckit för mycket. Så spriten var inte ett problem.
Men hur känner du så här? Vad känner du då?
Jag kommer ihåg att jag åkte bil hem och jag hade en sån soltak på min bil då. Och jag satt och skrek upp mot månen som en varul. Alltså läten, gutturala läten från min, som jag inte vet var den kommer ifrån. Man sitter och kör. Såna läten. Så, och det kunde komma, för jag bodde precis i närheten av Kaknestornet, så jag såg Kaknestornet typ från min balkong varje dag. Så det var som en, jag kunde ibland bara se det, så det blev som en sån betingning att jag bara kom sån här lät.
Hytter med näven.
Ja, men jag kan fortfarande få det. Jag har inte varit uppe där sen dess, men jag brukar jogga förbi där och jag får fortfarande. Och samma det här Undici, den här krogen som den andra giget var på. Det sitter som, det är som att man har, ja, men som att någon har begått något skit på en där inne som sitter kvar i själen. Det är vidigt. De två giggen är mina två värsta gig.
Ja, för fan. Men skickade du fakturor då sen?
Ja, han vägrade betala. Absolut. Nej, de
betalade. Han betalade. Ja, bra.
Candy King eller Candy Crush eller vad de heter.
Du, har du några mer eller ska vi bara avrunda? Som
nej,
du tänker på
nej, men det är nog de liksom som är mina två sådana här som har satt sig i själen. Sen har man ju som sagt, man alltid, jag är ju missnöjd med 50% av mina gig. Inte för att de bombas, men för att man är så här, det här var en dag på jobbet. Man står och pratar lite. Inget, varken till eller från. Sådär. Och sen har man sådana här konstiga konferensgig där ingen egentligen förstår varför man bokades, men man gör ändå. Men det var länge sedan jag hade sånt där riktigt som liksom känns som att det sätter sig på själen.
Vill du göra reklam för någonting innan vi avslutar? Ja. Du ska ut på en ny turné.
Ja, jättegärna. Det vill jag gärna göra. Jag har en ny turné som premiär i september 2019. Scener ur ett äktenskap inom citationstecken.
Varför?
Nej, för jag är ju inte gift, va? Men jag lever som i ett äktenskap, så jag tyckte det var lite fyndigt att göra så. Jag pratar om manligt och kvinnligt, lite som en Adde Malmberg för den nya generationen. Det blir ganska mörkt, det blir ganska roligt, det blir ganska mycket snusk också. Det blir väldigt bra, det kommer bli den bästa timmen jag har gjort. Biljetter finns på mig, halvbra.
När gjorde du klar din förra turné? Det var...
Den släpptes på C-more december 2017.
Ja, för jag såg något pressmeddelande om den nya föreställningen då, så såg just det här citattecken på äktenskap. Tror de hade gjort fel, att det egentligen skulle vara citattecken över hela så här, namnet. Så
bara, det här... Men det är ganska bra också, för att alla frågar om det, så att det funkar i det avseendet också.
Och var kan man hitta biljetter till det?
Messiahallberg.se eller carlo.se/messiahallberg.
Och så kan man följa dig på?
Ja, @messiahallberg på Instagram, Twitter, Facebook, är det någon som använder Facebook fortfarande?
Nej, bara vänner där.
Ja. Jag har någon grupp där också. Och så kan man lyssna på min podcast Freakshow som jag har med Jakob Ökvist, där vi pratar nöjesvärlden och annat.
Den kan jag rekommendera till alla som lyssnar här. Och så säger jag tusen tack för att du tog dig tid.
Ja, men såklart.
Och du som har lyssnat på mina värsta gig. Och vi hörs igen nästa vecka. Då är det ny komiker och nya vidriga gig som ska diskuteras. Puss och hej.
Hejdå. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Hold up.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.